Välkommen till Fastighetsfokus med Kalle och Linda. En podd med hållbart perspektiv på och för Fastighetssverige. Hej Kalle, då var vi här då igen.
Ja, hej Linda. Jättekul tycker jag. Jag är supertaggad.
Premiären avklarad.
Jajamensan. Och vad vi har fått lära oss av den.
Vad tänker du på då?
Ja, men kanske framför allt att det tar så himla lång tid att redigera ett långt och trevligt samtal och få ner det till ett bra format och göra det snärtigt för alla lyssnare bland annat.
Eller att hitta rätt tonläge och leva upp till allas förväntningar på avsnittets innehåll kanske.
Så är det verkligen. Men vi blir ju förhoppningsvis bättre och bättre på det här. Och nu till dagens ämne, hållbart arbete i tidiga skeden.
Ja, precis. Vi ska ju träffa Marcus Svensson från företaget Byggvesta som har tagit fram en arbetsmetod som grundar sig i de globala målen med syfte att bygga hållbara städer där folk trivs på riktigt. Vad tänker du runt det?
Ja, men massor. Och först och främst så kanske jag hoppas på att Marcus vill berätta lite mer om vad den här metoden innehåller för parametrar och arbetssätt. Och han kanske kan ge oss konkreta tips också på hur man kan ta fram liknande hjälpmedel för våra egna processer när vi ska bygga stad. För det vore ju väldigt lyxigt att slippa uppfinna just det hjulet på nytt.
Själv undrar jag lite över drivkrafterna hos Byggvesta som företag. Typ, vad är det som har gjort att de har tagit fram sin arbetsmetod? Och vad är det som gör att de fortsätter att arbeta med stadsutveckling med fokus på just hållbarhet ur alla de olika perspektiven?
Och jag undrar ju också hur känslig den här modellen är. Om man måste använda den i detaljplanarbetet redan eller om det också fungerar att driva frågorna runt hållbarhetsarbetet även i något senare skede. För här är det ju väldigt olika hur mycket kommunerna arbetar på egen hand och i jämförelse då med när de privata fastighetsutvecklarna är välkomna att liksom komma in och börja påverka slutresultatet.
Du, det är inte bara en fråga vi vill ha svar på den här gången heller.
Nej, det är det sannoliken inte. Och dessutom är det här bara en väldigt, väldigt liten del av ett enormt stort ämne. Så jag hoppas att vi får chans att komma tillbaka till det och att Marcus också delar med sig generöst idag.
Ja, så vill vi ju ha lite trevligt också. Men det är jag säker på att vi får med Marcus med oss runt bordet.
Härligt. Med det sagt tycker jag att det är dags för avsnitt 2 av Fastighetsfokus med Kalle och Linda.
Alla lyssnare och välkomna till Fastighetsfokus som även idag spelas in hemma hos konsultbolaget Sigholm. Tack så mycket Sigholm för att vi får hänga här hos er.
Ja, tack ska ni ha.
Berätta Kalle, vad ska vi prata om idag då?
Jo, idag ska vi fördjupa oss i det som jag brinner lite extra mycket för, nämligen hållbar stadsutveckling. Och då ska vi titta på de tidigaste skedena i stads- och samhällsbyggnadsprocessen och de förutsättningar man arbetar med då för att sätta en hållbar spelplan för genomförandet.
Och med oss här i poddstudion idag så har vi Marcus Svensson från Byggvesta. Och Marcus har jobbat länge med fastighets- och affärsutvecklingsfrågor i samhällsbyggnadsbranschen. Hej Marcus, så kul att se dig här idag.
Tack.
Marcus, du börjar ju fundera över hur man arbetar med rätt typer av frågor kopplade till hållbarhet för stadsutveckling redan för 5 år sedan, eller kanske lite längre tillbaka. Och i samband med det, då träffades ju du och jag första gången. Berätta lite om det. Men börja med att berätta om vem du är och vad Byggvesta är, vet jag.
Marcus Svensson, och jag är från början civilingenjör. Och jag har jobbat i bygg, framförallt branschen, i hela mitt liv. Och jag började på JM när jag gick i skolan. Och var där i 14 år. Alla möjliga olika roller där. Och så fick jag någon sån här liten 40-årskris. Och tyckte att nu måste jag göra något annat. Så då hamnade jag på Vägverket. Och byggde motorvägar och sådana saker. Och sen var det någon som tyckte att men ska du inte komma tillbaka och bygga bostäder.
Alltså det är den första jag hör som har en 40-årskris som gör att man börjar på Vägverket.
Ja, men det var verkligen härliga tider och det ångrar jag inte att det hände. Så att man får då liksom följa med. Och sen har jag varit på Byggvästa sedan dess. Och det är faktiskt 18 år och där så är jag då ansvarig för utvecklingsverksamheten som handlar om att skaffa mark och att bygga färdiga objekt som sen Byggvästa investerar i och våra samhällspartner investerar i. Och det är framförallt hyresrätter. Och det är i de större städerna i Sverige som vi håller på. Och vi har väl ungefär, någonstans idag, även om det är ganska jobbiga tider, så har vi ungefär 700 lägenheter i produktion. Och vi har väl ungefär närmare 4 000 lägenheter i detaljplanarbete som vi ska starta. Och vi har några som vi ska starta under det här året.
Wow.
Framförallt kul. I Flemingsberg ska vi starta.
Mm. Kul!
Jätteroligt.
Ja. Det handlar om.
Ja.
Mm.
Ja, spännande. Men Marcus, vi vet ju att Byggvästa har en särskild strategi kopplat till hållbarhet och de globala målen när ni arbetar i tidiga skeden. Kan inte du berätta lite mer om den?
Jo, det kan jag göra. De här 5 åren vet jag inte, utan vi har jobbat på ett tag. Och,
förlåt, mitt fel.
Ingen fara. Man kan väl säga så här att strategin när vi började att bygga hyresrätter, vilket var ganska få som höll på med då för 20 år sedan när jag så att säga, kom in, man hade bytt strategi. Då var det ganska många kommuner som välkomnade att vi kom dit och ville prata om att faktiskt bygga hyresrätter. Som var någonting som man knappt byggde då för 20 år sedan. Mm. Och då så att säga, lärde vi att känna väldigt många kommuner och deras problem. Och lyssna på dem och vad de behövde. Hur de ville skapa ett hållbart samhälle. Inte bara med massa bostadsrätter utan blanda. Och det var väl också så att vi tidigt inriktade oss på att försöka vara ett alternativ till allmännyttan. Att försöka så att säga, vara någonting som utmanade allmännyttan i de här olika kommunerna. Och det var väldigt lärorikt att möta olika kommuner och se deras olika problem och försöka hitta lösningar på det. Och det handlade ju om hur man skulle bygga husen, men det handlade också om hur man skulle liksom samtala om att få de här husen att passa i staden så bra som möjligt. Och det där så att säga, fortsatte vi med, och när vi har blivit fler så behövde vi hitta verktyg tillsammans. Så att det jobbade vi med då, att försöka hitta verktyg som funkade för den typen av saker vi höll på med. Där vi kanske pratade om mellan 100 och kanske då upp till 800 lägenheter i ett projekt.
Så egentligen började det här som en resa för att hjälpa kommunerna och bli, liksom, att ni skulle bli slagfärdiga som hyresrättsbyggare snarare än som ett svar på hållbarhetsutmaningen.
Man måste ju verkligen ge de allmännyttiga bolagen runt omkring i Sverige så att säga, hur de hedersamt har jobbat med hållbarhetsfrågorna under alla år. Och kanske på ett mer aktivt sätt än många privata bolag. Sen har det hänt jättemycket de sista åren. Men om vi tittar tillbaka i tiden så var verkligen allmännyttan någonting som vi var imponerade över hur de gjorde. Och hur skulle vi kunna, så att säga, som privat bolag, kunna ha samma kompetens?
Så om jag förstår dig rätt så tog ni alltså inspiration ifrån allmännyttan när ni började arbeta fram ert verktyg. Men finns det någonting annat ute på marknaden som också har inspirerat er i just framtagandet av stadsutvecklingsstegen som ni ju kallar ert verktyg?
Ett verktyg som vi var lite imponerade av också, det var ju Akademiska Hus sätt som man tittar på campusområdena på, att verkligen hur ska de här campusområdena växa på ett bra sätt och hur gör man det tillsammans med de som liksom hyr lokaler och de som verkar i de områdena. Så att det är ju, vi försökte ju lyssna på ganska många för att hitta vår egen väg. Där vi då kanske inte alltid gör liksom ett jättestort område. Men det räcker liksom med ett bostadshus ibland. Hur ska det där trilla ner på så bra sätt som möjligt? Mm. Både innehållsmässigt, exteriört, kopplat till kollektivtrafik, and you name it.
Mm. Och vad var drivkraften? För jag tänker så här att ni förvaltar era hus också. Har det varit en starkt bidragande orsak? Eller är det mera affären i botten? Att kommunerna ska se att ni är seriösa? Vad är det som har varit den grunden liksom, i drivkraft?
Jag kan inte säga att det har genererat en affär. Utan på något sätt så vi anser att gör vi det här så är det någon form av kvalitetsstämpel från vår sida. Att vi liksom har jobbat med de här frågorna och försökt lösa dem på ett så bra sätt som möjligt. Drivkraften för Byggvästa är ju att bygga och bygga upp ett eget bestånd och förvalta det och göra det så bra som möjligt och få så nöjda hyresgäster som möjligt. Det är liksom grunden. Då blir det ett bra hus och det blir ett värdefullt hus. Så att det är både ekonomiska triggers men det är också mycket, mycket roligare att äga ett hus där folk trivs.
Ja,
så bara gå dit.
Men nu vill jag gå tillbaka lite grann, några steg här och få lite mer konkret. Hur ser det här verktyget ut? Hur arbetar ni? Kan du beskriva Byggvästas metod?
Ja, men metoden, det handlar väl självklart i vad är produkten för någonting? Och så att säga, produkten är ju lägenheter normalt sett. Och det blir ett hus. Det är klart att vi vill att det där huset då ska vara lättskött och vi vill att det ska liksom passa in i liksom både i naturen och i staden. Och det ska liksom, det finns ett antal kriterier som vi vill att man ska behandla och vi vill att flera ska vara med och tycka till i den här processen. Så det är ju ett workshop-betonat verktyg. Kombinerat då med rena tekniska anvisningar som också innehåller arkitektoniska anvisningar. Mm. Hur ser vi på hur huset möter gatan eller hur huset möter naturen? Hur funkar orienteringsbarheten och hur liksom går jag ut på gården? Hur kastar jag mina sopor? Alltså allt det där praktiska. Men det är också hur får man folk att mötas och den typen av saker. Hur får man då människorna synas i bostadsområdet? Och mycket av det här kommer från våra amerikanska ägare som har velat att titta på vad vi gör i USA. Hur jobbar man med den här typen av frågor för att få människor att komma in i samhället?
Och hur gör man då?
Man ser till att möta personerna. Man ser till att man finns där. Och att man har korta kommunikationsvägar. Nu pratar jag väldigt mycket om människorna här. Jag tycker att det är ganska viktigt ändå. För om man tänker så här att de flesta av våra kunder är ju då någonstans, alltså snittpersonen är under 30 även i vårt normala bestånd. Det är de vi bygger för. Och då om man tänker på liksom, ja, vill att de ska bry sig och sköta sig och att de ska känna sig trygga och så vidare. Och får man in det här liksom tänket och jobba med de frågorna då får man en bra gränsamärke. Då förstår man att jag ska tänka på det nästa.
Då tänker jag att det jag hör dig säga är att ni har väldigt god kunskap om era kunder. Så ni vet vilka problem som kan uppstå i ett senare skede. Ni förstår vad de behöver och vill ha. Ni tar tillvara på det här med tryggheten i kvarteret. Människan som bor där. Men om vi backar till själva stadsutvecklingen. Hur jobbar ni i verktyget för att få med er till exempel kommunerna eller era, det finns ju flera som bygger oftast på ett område och vilka frågor jobbar ni med förutom det du har nämnt och trygghet tänker jag och arkitektur har du varit inne på. Berätta lite mer om själva arbetssättet så att säga.
Ja, verktyget är då kopplat till hållbarhetsmål och så har vi egentligen försökt att sätta några rubriker som så att säga.
Spännande.
Ja, och det, om man bara rapar upp dem.
Ja, gärna.
Så om man använder ordet som innovation, vad har vi tänkt jobba med för innovativa lösningar här? Vad är det för typ av arkitektur eller smart arkitektur och stadsstruktur som vi tänker för det här området? Och då liksom finns underrubriker till de här. Sen är det självklart att ekonomi och resursplanering, hur jobbar vi med den frågan? Miljö och hälsa. Är det lätt att ta sig ut och med cykeln och cykla till jobbet eller ut och springa eller vad man nu vill göra för någonting? Ekologifrågor. Hur tänker vi på dem? Energifrågorna. De så att säga, är ganska... Och kopplat till dem självklart också CO2-avtrycksfrågan. Mm. Både liksom i produktionen. Inte bara Boverkets liksom tankegångar med bara huset, utan också hur mycket måste vi spränga eller hur tänker vi garage och den typen av saker. Mm. Och sen så kanske den som vi varit inne på ganska mycket, jämställdhet och inkluderingsfrågorna som rör människorna. Så då finns underrubrikerna, och det viktiga för oss, det är ju att man, hur har ni tänkt att hantera de här frågorna? Så att arkitekter är med, ofta är grannar med, ofta så att säga, vi bjuder in flera från företaget som är med. Så vi på något sätt försöker göra det här då uppföljningsvis, så att vi, när det då börjar bli dags att komma framåt, vad är det? De här sakerna är inte rakt av kopplade till detaljplanefrågorna alltid, utan detaljplanefrågorna följer liksom lagen.
Och då gör ni det här ändå under planskede, så att säga, under det att ni driver detaljplan, men det skulle, låter det som, lika gärna kunna appliceras på en färdig byggrätt.
Absolut, och det är ju inte alltid så att vi kommer till en ofärdig eller ett planarbete. Ibland är planen färdig. Mm. Vissa kommuner har ju ganska enkla detaljplaner som de ser till att ha först innan vad verkan visar. Mm. Så att det finns alla möjligheter. Så det är inget problem att börja i ett senare skede heller egentligen.
Hur följer ni upp på de insatser ni gör i det allra tidigaste skedet? Har ni några mätetal eller KPI:er på något sätt som ni sen kan mäta effekterna av ert arbete mot?
Det som rör energi och CO2, det så att säga, är ju ganska ingenjörsmässigt, så där är det väldigt enkelt. Ja. Mäta trygghet går ju också att göra. Så det är ju, och det går att certifiera, trygghetscertifiera hus. Det är ju antalet innovationer kan vi mäta och den typen av saker. Men jag måste nog säga att det viktigaste mätetalet är kanske ändå ekonomiska mätetal.
Mm. Och vad kan det vara som exempel, utan att avslöja för mycket kanske om er verksamhet?
Nej, men det är väl att det måste vara prisvärt för en kund att hyra den där lägenheten. Eller köpa lägenheten. Och då handlar det om en både bra produkt och att den är lättuthyrd. Men det är också så att i förhandling med hyresgästföreningen ska de också tycka att men det här var bra. Och i slutändan också, vad blir huset värt? Det är ju en reglerad marknad på ett sätt. Men det går ju fortfarande att göra massa saker för att det ska vara mer eller mindre värt. Och är det attraktivt, det är liksom, får man bra lån och så vidare.
Jag tänker på en sak vid backabandet. Du berättade om ert verktyg, stadsutvecklingsstegen. Men hur gör ni när ni jobbar er igenom ett område? Hur vet ni vad av allt ni ska fokusera på i era samtal?
När man har pratat om de här olika sakerna och man ser att de här sakerna har vi saker att göra, då har vi väl kommit fram till det ganska många sådana här slutfaser av stadsutvecklingsstegen, mötena eller seminarierna, vad vi kallar det för någonting, att okej, vi borde nog fokusera på de här fem viktiga sakerna. Det har vi kommit fram till, och det här är viktigt att vi verkligen orkar och jobba med den här typen av fråga. Så det är att nå konsensus av de här alla punkterna, vad är det viktigaste? Några punkter är kanske jätterätta. Energifrågan vet vi hur vi ska lösa just i den här fasen, vi vet hur vi stegvis ska klicka in i den. CO2-frågan kan också vara en sån, vi vet hur vi ska tänka, hur vi ska kravställa. Men att få till en förändring som gör att till exempel inkludering eller att medborgarna i det här området inte ska kasta sten på våra skyltfönster, utan de ska vara jättepositiva till att det här huset eller de här människorna flyttar in i det här området. Hur jobbar vi med den frågan? Så ja, hitta de viktigaste punkterna.
Finns det några utmaningar kopplat till det här sättet att jobba på då?
Det är ju att lära medarbetare och andra att hitta argument för att det här är viktigt, den här frågan. Det är ett språk som man måste hitta. Och det gör man ju inte om man inte får samtala om frågorna.
Utveckla lite.
Nej, men vi är ju olika skrån som är med i samhällsbyggnadsprocesser. Och alla pratar inte exakt samma typ av språk.
Där är jag verkligen med dig. Herregud, så svårt det kan vara att få en branschkollega inom en annan disciplin och förstå vad man säger på riktigt.
Mm. Men hur gör du eller ni på Byggvästar för att rusta era medarbetare för de här samtalen och även då få dem att orka hålla ut i hållbarhetsfrågorna?
Jag tror att folk söker sig till oss för att de tänker att vi är långsiktiga och att vi får jobba med olika faser av det vi gör. Och att vi liksom försöker jobba med hela den här paletten av saker. Så vi jobbar väl ganska mycket med avstämningar av projektarbetet där projektledaren under de här tidiga skedena berättar var de har kommit. Och så har vi några kloka människor utöver de här stadsutvecklingsstegesmötena, så har vi ganska kontinuerliga utvärderingar. Hur tar vi det framåt?
Så medarbetarna kommer alltså till er för att de söker just långsiktigheten. Men vad händer då när medarbetarna till och från måste sadla om från långdistanslöpare till sprinters och leverera i tävlingar av olika slag?
Det är ju hård konkurrens. Mm. Liksom, om mark och resurser och allt möjligt. Alltså, vi lever ju i den typen av tävlingsförutsättning. Och det vet ju medarbetare om. Och det är ändå ganska härligt att fira de där små segrarna i olika frågor. Ett sätt är den här, att försöka upprätthålla positivismen och tävlingsandan.
Och det är ju du grym på. Ja. Det är därför du är där du är. Men jag håller med, man ska fira. Vad är dina medskick till andra då? Som inte jobbar så här riktigt än. Men som faktiskt känner att, ja men herregud, det han säger här, det är ju riktigt bra. Jag vill också jobba på det här sättet.
Nej, men jag tror att det handlar om att det är roligt. Liksom. Det är på alla släppar. Liksom den unga generationen förutsätter att vi tar hänsyn till våra resurser och att jordklotet är ändligt och resurseffektivitet och den typen av frågor. De förutsätter det. De förutsätter att vi jobbar med nya verktyg och att vi inte är gammaldags. Så vill man ha bra medarbetare så måste du jobba med de här frågorna. När det är roligt i stadsutvecklingsprocessen, då blir det ett bra område. Det är den totala erfarenheten. Så fort vi har en glädje i vad vi ska bygga för någonting tillsammans, då blir det bra område.
Mm. Vad är dina liksom bästa tips för att kunna arbeta med hållbar stadsutveckling?
Nej, men det finns ju flera verktyg. Och det finns också ganska många certifieringsverktyg, självklart, som SKBC har. De har bland annat ju ett imponerande verktyg som heter CityLab. Även om det då är väldigt stort och tungt, så gäller det kanske att titta på vad det är för frågor här som vi borde fokusera på och fundera på över de frågorna. För det var ungefär så vi gjorde.
Ni tittade på det här breda verktyget och drog ner det till vad som är viktigt för
någonting
er.
Som är hanterbart för oss. Mm. För att alla frågor är inte riktigt hanterbara. Några ligger i detaljplanen fasen, några är avklarade redan, det här kan vi inte göra någonting åt.
Vad är nästa utmaning för Byggvästar då i de här frågorna? Och vad är nästa steg?
Vi har inte byggt det bästa huset än. Vi har inte gjort den bästa processen än. Det är en ständig utveckling.
Insiktsfullt?
Ja, jag tror det. Och så man kan ibland åka runt i världen och titta på liksom galna höga hus och så vidare. Men det är ändå ganska trevligt liksom stadsbyggande som vi, och eftertänksamt det vi håller på med i Sverige.
Mm.
Men jag tycker mycket av det vi har, det är ju ganska gamla städer och vi försöker hitta årsringar och vi har våra verktyg och vi gör det lite så att säga på vårt sätt. Men med den här insikten om att vi måste klara de globala målen. Där ska vi vara stolta över att vi har en sån kollektivtrafik, att vi tänker som vi gör.
Verkligen.
Kloka avslutande ord kanske för dagens avsnitt.
Ja, tusen tack Marcus för att du kom hit idag och delade med dig av alla era smarta sätt att tänka och jobba på. Och för er som lyssnar så frågade jag precis Marcus här om han är öppen för frågor från er. Och det är han. Så kontakta Marcus om ni vill börja bygga så här och har frågor runt det. Men viktigast är väl bara att ni sätter igång. Upp med samtalet på bordet.
Ha roligt.
Och ha roligt och fira. Tusen
superbra.
Tack.
Tack snälla Marcus för att du ville komma hit och prata med oss idag.
Tack själva.
Och tusen tack såklart också till alla er lyssnare där ute. Vad är era tankar om hållbart arbete i tidiga skeden? Vi är supernyfikna på att höra vad ni har att säga om den saken. Så gå in på Fastighetsfokus med Kalle och Linda på LinkedIn och dela med er av era tankar kring det. Tack så mycket, vi hörs snart igen.